Vi fortsätter där vi slutade. Om det är någon som kommer ihåg det under en vecka. En del kanske har lyssnat på undervisningen under veckan. Och det är bra om ni läser i förväg. Så att vi känner texten som vi jobbar med. Så att när vi går in lite djupare i varje mening och varje vers, så är det bra om man har sammanhanget då, så att man har läst igenom kapitlet innan. Jag är inte säker på att vi hinner med hela kapitel 11 idag i Romarbrevet. Men vi börjar, så får vi se hur långt vi kommer. Jag tror att vi måste stanna mitt i, för att det är så mycket intressanta saker här, så jag vill inte hoppa för fort över viktiga saker. Vi befinner oss inne i en diskussion här där Paulus diskuterar med sig själv och tänkta diskutör eller diskuterare. Och han har ju ställt en fråga här som han nu försöker att svara på under ett långt utläggande. Frågan finns i kapitel 9. Det är kapitel 9, vers 30. Och vi analyserade ju den versen och drog slutsatsen att här är en öppen fråga som han inte har svarat på än. Vad ska vi då säga? Och det här joet är ju inte så bra då. För som han har gjort tidigare, men när han har ställt den här typen av fråga, så har han ju alltid haft en hypotetisk slutsats som är felaktig. Så det han säger nu är också felaktigt, eller nästan felaktigt. Och då så försöker han förklara hela det här som han har sagt här nu. Vad ska vi då säga? Att hedningarna som inte for efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet, nämligen en rättfärdighet som kommer av tro. Under det att Israel som for efter en rättfärdighetslag inte har kommit till någon sådan lag. Och så kommer då argument varför det skulle vara så. Och så. Det här är liksom den stora frågan. Och vi befinner oss inom en ännu större fråga. Som säger, om Gud har utvalt Israel, hur kommer det sig då att Israel inte har tagit emot den messias som Gud skickade till dem? Det är ju en jättestor fråga, jättestor komplex. Kan det verkligen vara så? Kan Gud välja? Guds namn står ju på spel här. Hans ära står på spel. Hans löften sviktar. Om nu Gud har lovat att välsigna Israel och ge dem allt det han har tänkt, hur kommer det sig då att Israel har förkastat Yeshua när han kom? Den messias som Gud hade utvalt. Det här är ju en svår fråga. Kan det vara då att Yeshua inte är messias? Kan ju en del mena. Ja, men det är klart, hade det varit en riktig messias så hade Israel tagit emot honom. Men nu har Paulus en lösning här. Ett svårt svar, ett långt svar. Som vi håller på att analysera. Det han säger, visst att hedningarna de har fått tag på rättfärdigheten som kommer av tro. Den har hedningarna fått tag på genom Yeshua. Och Israel då, säger han, de har inte kommit fram till lagens mål. Och då visar han ju kapitel 10, vers 4, vad lagens mål är då. Det är att det är messias. Men den här frågan då, kommer inte Israel fram till målet, syftet och det som lagen pekar på? Svaret, det har vi inte fått än, men han håller på att utveckla det, och det kommer här i kapitel 11. Så ett utav svaren här är det som han säger i vers 1, har Gud då förskjutit sitt folk? Vi måste nog gå tillbaka till kapitel 10.
Kan du visa oss bibeltexten? Vi ser vad det är.
Ja. Be om ursäkt. Jag trodde att ni såg allting här nu. Han säger ju så här att evangeliet eller glada budskap, det har gått ut i hela världen. Hedningarna har tagit emot det. Judarna har blivit sända till hedningarna. Och det kanske inte är så att Israel har fått höra då. De inte vet om det här. Och då säger han, visst har de fått höra och visst vet de om det. Och i vers 21 i kapitel 10 står det, hela dagen har jag uträckt mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk. Och då kommer liksom frågan då, ja men om nu Israel som folk, som majoritet, som nation, som ledarskap, alltså ledarna i Israel, om de inte har tagit emot erbjudandet genom Messias, att ta emot Yeshua som Messias. Har Gud då förkastat Israel? Ja, men det är ju lätt att tänka då. Ja, judarna, de tog emot honom. Och Gud har sagt, okej, judar, jag har gjort färdigt med er. Nu går jag till hedningarna. Och så väljer jag ut ett nytt folk. Det gjorde han ju till Mose. Han sa ju det att nu ska jag förgöra hela det här folket. Och av det ska jag göra ett nytt folk. Han har ju faktiskt gett ett sånt erbjudande i historien. Men Mose accepterade inte det och det gjorde inte Yeshua heller. Utan han fortsätter att jobba med samma folk. Och det finns ju en del som menar det, att nu har judarna blivit förkastade. Och det bygger på kyrkofädernas undervisning. Att nu har det blivit ett nytt Israel. Det judiska folket är förkastat som Guds folk. Nu är den kristna kyrkan det nya Israel istället. Och islam bygger precis på samma tanke. Gud förkastade judarna för de uppfyllde inte det som Gud ville. Han har förkastat de kristna för de har inte heller uppfyllt. Och nu har han utvalt muslimerna. Islam bygger på precis samma tanke som kristendomen bygger på. Att de är det utvalda folket istället. Men, nu går vi tillbaka då. Har Gud förkastat sitt folk? Det vill säga det judiska folket eller Israel. Och då säger han, bort det. Jag är ju själv en israelit av Abrahams säd, av Benjamins stam. Så han använder sig själv som ett bevis för att Gud inte har förkastat sitt folk. För om han hade förkastat Israel som folk så hade inte någon jude kunnat tjäna Gud längre. Eller tro på Gud eller tjäna Gud eller tro på Yeshua, som Paulus då tar som ett exempel här då. Gud har inte förskjutit sitt folk. Vi läste ju versen innan att han håller ut sina hand, han sträcker ut sina händer hela dagen till ett folk och väntar på att det här folket ska komma till honom. Så det är inte Gud som har förkastat eller förskjutit folket. Det är folket som inte drar sig till Herren som de skulle göra. Men Gud, han har inte förkastat sitt folk och nu tar han ett exempel här, som redan förut har blivit känt av honom. Och då vill han betona här att det finns en del i Israel som är speciellt nära den evige. Och jag tror inte Paulus menar här, om man läser vers 2, att Gud har inte förskjutit till folk som redan förut har blivit känt av honom, det vill säga kvarlevande, den lilla delen som är kvar av tro. Det vill säga de andra är förskjutna. Jag tror inte Paulus menar det. Utan han menar att på grund av den här lilla delen som verkligen håller sig till Hashem så är inte de andra heller förlorade. De är inte heller förskjutna. Och det här är en tanke som kommer igen i det här kapitlet och även i rabbinska skrifter. Och då tar han exemplet från profeten Eliahu som också kom från Benjamin. Så han var ju, det var ju ett bra exempel. Paulus, jag kom från Benjamins stam och så Elias kommer ju också från Benjamin. Vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elias? Hur denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord. Herre, de har dräpt dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag alena är kvar och de står efter mitt liv. Ni kommer ihåg, han flydde ju ifrån Isabel och kom till Horeb, till Sina i berg. Och där visade sig den evige för honom. Och då så frågade han, vad gör du här Elia? Och han var ju helt förtvivlad för folket hade ju, det var ju ett otroligt avfall i folket. Och då så talar han alltså mot Israel här. Att de har ju lämnat dig. De har ju dräpt dina profeter. Rivit ner dina altaren. Jag är den enda som är kvar. Och då kan man ju tänka Paulus säga. Jag är den enda som är kvar. Men det menar han ju inte. Men det är en liknande situation här. Och de står efter mitt liv. Och vad får han för svar här av Gud? Jag har låtit bli kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. För Baal. Med andra ord, det finns en grupp trogna israeliter, det som kallas för kvarlevan, låtit bli kvar åt mig. Den här, Det här uttrycket kvarlevan kan betyda flera saker. Dels om det är en invasion och massor med israeliter blir dödade, så blir det en kvarleva, en rest kvar som överlever kriget. Men det har också en andlig betydelse, det här med kvarlevan. Det har med en grupp som inom folket är trogna Herren. Och så säger Paulus, likaså finns också i denna tid som nu är en kvarleva i kraft av en utkorelse som har skett av nåd. Och då kan man ju ifrågasätta, man kan fråga sig, vad menar Paulus? Vilken grupp är detta? Menar han bara de judar som bekänner Yeshua som sin messias? Det intressanta i den här texten, man skulle kunna dra den slutsatsen om man läser hela sammanhanget. Men det intressanta i den här texten är att han inte nämner tron på Yeshua. Och inte heller i texten med Eliahu står det någonting om messias. Utan här är det 7000 män som inte har böjt sina knä för Baal. Med andra ord, de har varit trogna mig. De är trogna den enda sanne guden. Den gud som uppenbarade sig för Abraham, Isak och Jakob. Som befriade oss ifrån Egyptens slaveri. De är trogna gud. De har inte böjt sina knän för en avgud. De räknas som kvarlevan. De trogna. De som blir frälsta inom Israel. Och Paulus säger, likaså finns det också i denna tid som nu är en kvarleva i kraft av en utkorelse som skett av nåd. Men har det skett av nåd, så har det inte skett på grund av gärningar. Annars vore nåd inte mer nåd. Det vill säga en grupp som tror och litar på Guds nåd. En grupp bland judarna som förtröstar på den eviges nåd. Och för sin frälsning och för sin gudstjänst. Och det är ju intressant att han nämner inte relationen till Yeshua här. Man skulle kunna tänka sig att han menar det. Och naturligtvis så har det ju med det att göra, för hela sammanhanget talar om det. Men eftersom det inte är klart uttalat, så tror jag inte det är bara frågan om Yeshua här. Utan det talar om de som tror på Gud och litar på hans nåd bland judarna. Hur är det alltså? Och nu kommer den här frågan igen. Det är den som behandlas hela tiden. Vad Israel står efter. Och det här är alltså samma sak igen. Tyvärr så har man inte översatt det här på det sättet. Nu kommer alltså den här frågan igen då. Och det som kommer här i vers 7 till och med 10 är alltså en fråga hela tiden. Så det är inte så där lyckad översättning här. Hur är det alltså? Det som Israel står efter, har de inte fått det? Utan bara de utvalda har fått det. Medan de andra har blivit förstockade. Det står ju skrivet, Gud har gett dem en sömnaktighetens ande, ögon som de inte kan se med och öron som de inte kan höra med. Så är det ännu idag. Och David säger, må deras bord bli dem till en snara så att de blir fångade. Må det bli dem till ett giller så att de får sin vedergällning. Må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Böj deras rygg för alltid. Är det så här? Det är den stora frågan. Och så fortsätter det. Så frågar jag nu, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det, och här kommer nu svaret. Han har tre gånger ställt samma fråga till Paulus, och så svarar han här till alla de tre, på alla de tre frågorna. Var det så här att nu tar han upp de här delarna. Vi har en del inom Israel som är kvarlevande, de troende. Och sen de andra, de har blivit förstockade eller fått hårda hjärtan, vad man ska kalla det. Eller fått täckelse för sina ögon. De ser inte ordentligt. De gör inte det som Herren vill att de ska göra. Då har jag alltså två grupper inom Israel. Och då har jag en del snubblat, och han tog upp det i tidigare kapitlet, att de har snubblat på stötestenen. De har alltså de går på en väg och så snubblar de på en sten som Herren har lagt där. Det är grundstenen i Sion. Och var den som tror på den ska bli frälst, och den som och så är det många som snubblar på den. Det är en stötesten. Men då säger han så, snubblar de för att de ska falla av vägen och gå förlorade? Det är den stora frågan. En del har tagit emot honom och andra har snubblat på honom. Har de snubblat för att gå förlorade? Är det så att den här delen av Israel aldrig kommer fram till Torans mål som är Messias? Det är det han behandlar i det här sammanhanget. Och svaret är, bort det. Var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det. Men genom deras fall, de har snubblat och de har fallit och en del har fallit av. Men det här har lett till att frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska uppväckas till avund. Nu avslöjar han här det sätt som Herren har tänkt att använda för att frälsa hela Israel. Inte bara den här lilla kvarlevan då, som är trogna honom. Han går ut till hedningarna och låter hedningarna få del av frälsningen. Och det är Guds plan för att nå de här judarna som har snubblat på stötestenen. De har alltså inte snubblat för att de ska gå förlorade. De har snubblat för att frälsningen ska gå ut till hedningarna. För att de i sin tur själva ska kunna komma tillbaka och komma rätt på vägen. Och det här är hela sammanhanget, hela bilden är detta. Och det liknar ju, som vi har sagt tidigare, det som hände med Josef. När bröderna inte accepterade honom som sin ledare. De förkastade honom. De sålde honom. De kastade honom i brunnen. De som talar om att han blev dödad inom citationstecken. Såldes till hedningarna efter han har blivit upptagen ifrån brunnen. Fördes ner till Egypten och blev världens frälsare. I och med att världen frälstes eller räddades undan hungersnöden, så kom också judarna eller Israels barn till Egypten och fick uppleva frälsning och tog emot Josef och blev räddade från den här hungersnöden. Så att det är en väldigt liknande situation där, när han förkastades just för att världen skulle bli frälst. Hade inte bröderna sålt Josef, så hade han inte kunnat bli den mäktiga mannen i Egypten som hade räddat den dåtida världen från undergång. Det här är en otroligt fantastisk tanke, att den evige använde sig av Josefs bröder för att just skapa en situation där världen fick uppleva räddning. Och som vi sa tidigare också, så var ju inte alla med i att sälja honom. Benjamin. Och det här ser vi också. Paulus är Benjamins ett. Och Elias var Benjamin. Det var alltså kvarlevan. De som inte sålde Josef. De som inte var med och förkastade Yeshua, Josefs son, när han kom. Men det stora flertalet av judarna har förkastat honom, har inte accepterat honom. Och det leder just precis som Herren vill till världens frälsning. På så sätt har Israel blivit Guds verktyg att nå världen med frälsningens budskap. Ska vi fortsätta här? Vers 11 läser vi igen. Så frågar jag nu, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska uppväckas till avund. Och nu citerar Paulus en text ifrån femte Mosebok här. Och nu har, jag tror vi ska läsa den texten. Den finns i 5 Mosebok 32 och 21. Där säger Hashem, de har retat mig med gudar som inte är gudar. Och vi måste ju veta här att hela det här sammanhanget vi läser nu, det är Moses avskedssång. Och i den så finns hela Israels historia profeterad från början till slut. Och mitt i det här då så kommer det här sammanhanget där som Paulus citerar. De har retat mig med gudar som inte är gudar. Förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrkar. Därför ska jag reta dem med ett folk som inte är ett folk. Med dåraktigt hedna folk ska jag förtörna dem. Och då kan man ju då fråga, att retas är ju en sak, men att väcka till avundsjuka är en annan sak. Om vi nu tänker oss att den kristna världen är det här folket, så kan vi ju säga så här att den kristna världen har ju faktiskt retat judarna och gjort att de blivit arga. Det kan man väl säga att det har uppfyllts. Frågan är, har de kristna gjort att judarna har blivit avundsjuka? Har de kristna någonting som judarna kan bli avundsjuka på? Om man tänker på kristna kyrkan som sådant och kristna systemet som system, så finns det inte mycket att erbjuda judarna. Men individer inom det här systemet som har fått uppleva Guds ande, frälsningen, pånyttfödelsen, rättfärdigheten, tron, de har kunnat skapa i ett antal judar, inte så många, en typ av avundsjuka som har lett att de har erkänt att Gud har gjort någonting i de här hedningarna. Det här är inte så mycket. Det har inte hänt så mycket. Och därför så tror jag att det finns mycket kvar utav den här uppfyllelsen. Och där har det sammanhang vi står i väldigt stor betydelse. Och Paulus tar ju upp det här som att det ska bli en typ av avundsjuka. Inte att de ska bli arga. För jag tror inte det är det Herrens vilja bara att reta judarna med hedningar. Utan här finns alltså, vad ska jag säga det? Vi hade en katt och en hund när vi var små hemma. Och ibland så sattes mat fram till hunden. Och hunden hade ingen matlust. Just då ville inte äta. Men när katten kom och ville äta av hundens mat, och blev plötsligt hunden väldigt hungrig och skulle äta upp all sin mat. När nu en del inte har tagit emot den här maten som erbjöds, då går maten ut till katten för att hunden ska bli avundsjuk och ta tillbaka det som egentligen tillhör honom. Nu vill jag inte kalla judarna för hundar, det är bara ett exempel här. Går vi tillbaka till Paulus då, så ser vi att han använder ordet uppväcka avund, om man nu skrev på grekiska, men i alla fall det är så vi har fått emot, tagit emot den här texten. Uppväckas till avund. Av ett hednafolk då, som får någonting som judarna skulle ha, eller som de inte ville ha. Och det gör att de vill ha det till slut. Och nu har deras fall varit till rikedom för världen. Hunden ville inte ha maten, då fick katten den. Och deras fåtalighet har varit till rikedom för hedningarna. Nu är ju det här ordet fåtalighet, det är ju tanken på att, jag tror att han tänker på kvarlevan här. Som han nämnde om tidigare, de här 7000 som Elia nämnde om. Och den kvarleva som Paulus nämner om, som finns kvar i den. Det är så ett fåtal som verkligen har fått tag i det som Gud ville ge till Israel. Det har blivit till rikedom för hedningarna. Varför? Jo, för det var ju de som fick tag på det nya förbundets krafter som gick ut till hedningarna och predikade. Det blev ju en rikedom för världen. Om nu deras fall har varit till rikedom för världen och deras och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fullhet så bli? Här talar Paulus om framtiden, och Mose nämner också om samma sak i sin profetia. Det finns löften om upprättelse och frälsning för Israel. Jag tror att vi ska titta på en text här i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 13 och 46. Där står det: då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa: Guds ord måste i första rummet förkunnas för er. Det han talar till judarna. Men eftersom ni stöter det bort ifrån er och inte aktar er värdiga, er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss eller befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning in till jordens ända. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro så många som det var beskärt att få evigt liv. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet. Samma princip ser vi här, att deras fall blev till rikedom för hedningarna. När judarna säger nej, vi vill inte ha den här maten, då gick maten ut till de andra. Men nu säger Paulus, det här är inte slutet. Maten kommer att gå tillbaka. Om nu redan deras fall har varit rikedom för världen och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bliva? Här talar han om att inte bara den här lilla delen av Israel kommer att bli frälst, utan allihop, allesammans. Men till er, ni som är av hedningsbörd, står det här. Det är lite att ta i, måste jag säga. Här i folkbibeln står det: till er hedningar säger jag. Det är så faktiskt som det står. Och det här är ett av texterna som visar att de pånyttfödda bland folken, de rättfärdiga bland folken, kallas fortfarande hedningar. Det vill säga, de är inte Israel i den bemärkelsen. De tillhör Israel, men de är inte Israel på det sättet att han har kallat det för det nya Israel eller så här. Till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt. Om jag till äventyrs, eller inte så bra utsättning, en gammalt ord, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Han jobbar alltså för att frälsningen ska gå ut till hedningarna. Han har fått det som uppdrag. Men i grund och botten så är det en oerhörd längtan att få, att det här ska användas till att judarna ska frälsas. Jag vet inte om det var hans enda anledning. Naturligtvis så var det för att han ville uppfylla sin herres vilja som han gjorde detta. Men samtidigt så fanns det här, och han hade ju en otrolig nöd för sitt folk. Han sa ju själv att jag skulle önska att jag var bortkastad från Messias om det skulle kunna gynna mina landsmän, mina syskon efter köttet. Så han hade ju, han kunde liksom inte gå ut till hedningarna och bara tänka att det skulle vara bara för hedningarnas skull, utan det måste bli till judarnas välsignelse och till deras frälsning också, det jag håller på med. Och det önskade han, och han önskade få frälsa några utav dem. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig om inte liv från de döda? Och det här ordet, deras förkastelse, är lite olyckligt att det har översatts på det sättet. För att det är inte de som har förkastats. Och det ser vi ju i kapitel 10 i slutet där. Vers 21. Om Israel säger han, hela dagen har jag uträckt mina händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk. Det är ju inte Herren som har förkastat sitt folk. Det sa han ju också i kapitel 11, vers 1. Herren har inte förskjutit sitt folk. Så därför så kan vi inte tro att det menas att det skulle vara Hashem som har förkastat dem här. Och det är inte... Det grekiska texten betyder att de har förkastat någonting. Att det är folket som har förkastat.
Deras fall.
Nej, men det står förkastelse i grekiska.
Det
står förkastelse. Här David Stern lyfter fram det faktum att det grekiska ordet dels så talar om förkastelse. Apoboli avton. Ordagrant betyder det deras förkastelse eller förkastelsen av dem. Den grekiska grammatikiska formen avton känns som ett genitiv som har två möjliga översättningar. Det är alltså de som har objektet för att bli förkastade. Och då måste man fråga vem har förkastat dem. Eller att de är subjektet för, de är subjektivt genitiv. De har varit de som har förkastat. Och då blir ju frågan, vad eller vem har de förkastat? Det går att översätta på båda sätten då. Men eftersom jag har sett här att Gud har inte förkastat dem, så är det ju svårt att tolka som att de skulle ha blivit förkastade av Gud här. Så vi måste ju dra slutsatsen att det är den andra möjliga förståelsen av texten som vi måste använda här. Att de har förkastat någonting eller någon. Och David Stern har då översatt en liten parafrasiskt. De har kastat Yeshua åt sidan. Och det stämmer ju i och för sig med sammanhanget, men så säger ju inte Paulus direkt här. Men de har förkastat någonting. Men låt säga att det är det han menar och det är det som det handlar om här. Om nu deras förkastande av Yeshua hade med sig världens försoning, vilket blir stämmer med sammanhanget. Vad ska då deras upptagande ha med sig? Om inte liv från de döda. Och jag har ingen... Har du den texten han har där? Stearns? Petrus?
Yes.
Kan du läsa den där resten av versen? Hur han har översatt det? Vers 15.
Vers 15. What will accepting for him mean? It will be life from the dead.
What will the accepting?
What will where is accepting him mean?
Ja, det är samma sak där att de tar upp honom, Yeshua. När de nu tar emot honom, då kommer det att skapa liv ifrån de döda. Var, alltså den typisk kalva kommer här, alltså om det nu var så att de förkastade Yeshua så blir det en otrolig välsignelse för världen. Hur ska det då inte bli när de tar emot Yeshua? Liv från de döda, vad betyder liv från de döda här? Vad tror ni?
Uppståndelse.
Fysisk uppståndelse. Har ni fler förslag? Ja,
fysisk uppståndelse från det här.
Upprättelse av hela skapelsen, eller?
Liv från de döda. Har skapelsen dött?
Ja, nästan.
Många djur har ju dött ut, kan man säga. Växter och djur har utrotats.
hela världen ska födas på nytt också.
Hela världen ska födas på nytt. Mm. Man kan förstå det här på flera sätt. David Stern tar fram olika alternativ till hur man ska förstå det här. Han menar att det kan betyda att individuella troende blir frälsta och försonade med Gud. Men det var väldigt vag betydelse, den här första menar han då. För då skulle det inte vara någon större skillnad. Det är ju ingen större skillnad egentligen mot det som händer när Yeshua har förkastats av många judar. Att världen har fått uppleva frälsning. Det är ju redan att de får liv från de döda. Så i och för sig man kan tänka när judarna tar emot Yeshua, de som har förkastat honom, då får många fler del av det här livet. Det kan man också tänka sig. Sen tar han upp en annan del. Eftersom Yeshua ensam kan ge andligt liv till de andligt döda. Eftersom Shaul nu är medveten om den här sanningen och känner sån otrolig smärta för sitt eget folk och blod eller kött och blod, så använder han varje tillfälle för att göra evangeliet känt och till ett diskussionsämne bland judarna överallt. Den här tolkningen gör versen en midrash. Alltså till en midrash av Hesekiel 37 som talar om dalen med de torkade benen, så att det talar om ett om Israels folk som blir metaforiskt återuppväckt, alltså uppståndet, först fysiskt, och det betyder då att de blir förenade som en nation och får bo i sitt land för evigt, och sen andligt i ljuset av det nya förbundet, så kan det förstås att judarnas, det judiska folket, kommer till tro på Gud och på hans messias Yeshua. Jeremia 24:6-7 presenterar samma sekvens. Först för Gud judarna till sitt land och sen ger han dem ett hjärta till att känna honom. Och det tredje förslaget han har då, vad det kan betyda, liv från de döda, det är att han tar det ordagrant. Det är alltså frågan då om en kroppslig uppståndelse, vilket var ett hopp som fariseerna hade på den tiden och som de ortodoxa judarna har idag. Och han menar då att den tredje förslaget på hur man ska tolka liv från de döda betyder att uppståndelsen kommer att bli fördröjd till dess att det judiska folket som nation kommer till tro på Yeshua. Och därför så känner Paulus sin plikt att följa det judiska mönstret att påskynda Messias kommande genom att evangelisera judarna, judiska folket, indirekt och såväl som direkt. Jag tycker inte om ordet evangelisera. Men i alla fall, han menar att det är det tredje då. Och jag tror att naturligtvis så finns det ju mycket i varje ord. Men det här tredje får vi absolut inte utesluta. För det är ju det enkla förståelsen av texten, och det kan vi aldrig hoppa över. Jag tror att Paulus menar, som du säger här Mikael, liv från de döda, uppståndelsen. Och jag tror inte uppståndelsen kommer, och det säger David Stern också här. Uppståndelsen från de döda kommer inte att komma i världen förrän det judiska folket tar emot Yeshua. Och han säger ju det till folket också, att Jerusalem, ni kommer inte att se mig förrän ni säger, välsigna vare Herren som kommer han som kommer i Herrens namn. De hade ju sagt det första gången när han kom och red på en åsna. Välsignad var han som kom i Herrens namn. Men sen blev han ju förkastad. Och Då sa han igen att ni kommer inte att se mig igen förrän ni säger. Så det var ju inte det, han menade inte det som de redan hade sagt, välsigna vara han som kommer i Herrens namn. Utan han talar om en framtida händelse när de, men han kommer inte tillbaka till Jerusalem förrän Jerusalems invånare säger Baruch haba b'shem Adonai till Yeshua. Var det någon som hade en fråga där?
Nej, det var jag som tänkte om man ser på versen, de om redan deras förkastelse, alltså då är det de som förkastade i Yeshua.
Ja.
Men det fanns de som inte gjorde det, så att säga. Men just de, och det är en positiv tanke då, att det hade med sig världens försoning. Och när de då blir upptagna, och då måste det vara så att de själva tar till sig kom på Yeshua,
ja,
antar jag. För Gud tvingar väl inte på dem, utan de själva tar det. Men då frågar de, är det då de som förkastade, de lever alltså inte vid den tiden. Och då är frågan om, är de som förkastade också med i den gruppen, att de blir upptagna till liv från det döda?
Har du ett svar på det? Jag har grubblat på det i flera år. Den frågan.
Ja, man kan ju tänka sig att det finns den möjligheten just för det judiska folket. Men jag kan inte svara.
Det här är en jättesvår fråga. Alltså, för det första så ser vi att Paulus talar om Israel som grupp här. Han talar om i stort som en kropp av människor. Och då blir individerna inte betydelsefulla. Utan som kropp, som nation, som folk finns det en kvarleva som tror, men en stor del som inte tror eller som har förkastat honom då. Men när de tar emot honom, den här gruppen eller delen av Israel som folk som inte har tagit emot honom tidigare, då kommer världen att uppleva uppståndelse från de döda. Frågan är då, de som då förkastade, individerna, de som var på den tiden den kropp som förkastade honom, och även under historiens lopp, kommer de att få med uppståndelsen? Jag kan inte svara på den frågan. Men jag skulle vilja framföra några observationer. De som idag förkastar Jesus, de judar som idag förkastar Jesus, förkastar inte den Yeshua som var här för 2000 år sedan. På grund av en kristen historias förvrängning av vem han är. Så egentligen förkastar de en förfalskad bild, en avgud. De förkastar en kopparorm som har blivit en avgud, som man tillber, som inte var tank. När Mose tillverkade kopparormen från början så var det ingen som tillbör den. Men när Hiskia, eller var det Josia, som rensade templet och tog bort alla avgudarna, så tog han också sönder den Nehushtan, den kopparorm som man tände, man offrade till. Han hade blivit en avgud. Så att man förkastar en avgud, det är inte samma sak som att förkasta det de såg framför sina ögon. Den generation som förkastade honom då, de hade ju ingen ursäkt, för de fick höra hans ord, de fick se hans under, de fick möta de som hade träffat den uppståndne och ändå förkasta honom. Det är ju en mycket allvarligare förkastelse än de som senare har förkastat den katolske Jesus, den förfalskade Zeus, den sammanblandade hedniske guden med en typ av messias gestalt. Det är ju inte alls samma typ av förkastelse. Så ja, om jag vore Gud, ursäkta uttrycket, då skulle jag inte frälsa dem som förkastade honom, som hade hört honom. Och han säger ju det också. Ni har sett, ni säger att ni ser, men ändå så tar ni inte emot, och därför så står er synd kvar. Men de som inte förstår och inte ser och inte har insett vem han var och förkastat den här felaktiga bilden, jag tror inte att de kan gå förlorade. Jag tror inte att de blir dömda alls på samma sätt som de som var med då.
Det finns en annan aspekt också, tycker jag. Och det är att judarna har inte förkastat messias som i den funktion som messias ska vara. Som, alltså, som frälsare och räddare. Och alltså inte alla, det finns ju de judar som gör det naturligtvis, men i judendomen så har man inte förkastat messias. Nej. Som den funktion som man räknar med ska vara.
Nej, då tänker man på messias som en befriare, en politisk ledare och en evig kung som kommer att råda likadant som Salomo. Det är den tanken man har om messias. Melech HaMashiach, kung messias. Och det är helt sant. Samtidigt finns det ju en väldigt svag undervisning inom judendomen om den lidande tjänaren, messias Josefs son, som måste sona folkets synder med sin död. Den finns där. Men den undervisningen är inte speciellt utbredd. Så stora flertalet av folket känner inte till det. Men det finns i böckerna, finns även bland vissa rabbiner som undervisar om det här. Ja, alltså vi som tränade i ett evangeliskt kristet tänkande, vi sätter ju frälsningen som högsta prioritet. Frälsningsfrågan är liksom det viktigaste, tycker vi då. Så om det inte blir en frälsning, en evig räddning av själen, Så är allting meningslöst. Ungefär så resonerar man då. Det är liksom svartvitt på något sätt. Och därför så är frälsningsfrågan, den individuella frälsningsfrågan, väldigt betydelsefull för oss. Och som, om vi nu läser Paulus text här, så ser vi att han har inte det i det här sammanhanget. I kapitel 10 var det ju en individuell frälsningsfråga. Var och en som tror och var och en som åkallar, han ska bli frälst. Det är ju en individuell frälsningsfråga. Men nu talar han om en grupp människor. Och då är inte den individuella frälsningen fokuserad. Och frågan är hur påverkar den kollektiva frälsningen individens frälsning? Det är ju en svår fråga. Och jag är inte färdig med de här frågorna än. Och jag har inga svar. Men det som jag ser är att Guds handlande är så otroligt stort och hans barmhärtighet är så otroligt mäktig, så han, jag tror att vi får väldigt många överraskningar vid domens dag. Det som är intressant att se här är att de som blev frälsta på Elias tid, det var de som inte hade böjt sina knän för Baal. Och Paulus tar det som exempel. Och jag kunde tänka mig så här. Vilka idag bland judarna vägrar att böja sig för någon annan gud än den evige? Kan man dra samma slutsats idag som det var på Elias tid? Då är det ju en väldigt stor grupp judar som blir frälsta. Så hon räknas som kvarlevan. Förstår ni vad jag menar? Och Paulus talar om tro och nåd talar han här om. Och det finns väldigt många judar som förlitar sig på Herrens nåd i tro på honom. Inte på sina egna gärningar för sin frälsning. Som jag har förstått det. Som de judar som jag lever tillsammans med. Man förlitar sig inte på sina egna gärningar för sin personliga frälsning. Utan man förlitar sig på Herrens nåd. Ja, jag kan inte fördöma dessa människor. Och det är ju inget motsägelsefullt mot att tro att Guds frälsningsväg är ju samma för alla människor. Det finns ingen annan genom vilken man kan bli frälst än Yeshua, hans blodiga död, offerdöd för Israel och världens frälsning. Det finns ingen annan väg till frälsning. Men måste alla förstå precis hur Herren frälser för att kunna bli frälsta? Det är en fråga som jag har. Måste man bekänna Yeshua för att kunna bli frälst? Visst blir man frälst när man bekänner Yeshuas namn, som i tro. Det står ju det. Men är det den enda möjligheten för judarna att bli frälst? Måste han bekänna Yeshuas namn för att bli frälst? Jag är inte säker på det. Det står ju faktiskt i Joels bok, bara den som bekänner Hashems namn, Yod-Heh-Vav-Heis namn, den eviges namn, Adonais namn, han ska bli frälst. Och där är inte Yeshuas namn överhuvudtaget nämnt. Och det står om det i kapitel 10 i Romarbrevet.
För hedningen måste det gälla individuellt att man måste tro på Yeshua.
Ja, det tror jag nog. För judarna då? Kan Gud frälsa judarna utan att de förstår att det är genom Yeshua han frälser dem? Jag vågar inte svara varken det ena eller det andra på den här frågan. Jag har för mycket fruktan för Herren. Men jag är väldigt försiktig med att fördöma. Och så kommer den här frågan, eller uttalandet. Om förstlingsbrödet är heligt, så är också hela degen helig. Om roten är helig, så är också grenarna heliga. Vi ska stanna vid förstlingsbrödet här. Det här är sabbatsbrödet. Det är som vi har idag. Challa. Koppla till det här. I fjärde Mosebok 15, 20 och 21. Står det så här: så som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergärd, offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergärd från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Hashem en offergärd släkte efter släkte. Förstlingen av ert mjöl ska ni ge en kaka, och då har man översatt ordet Challa till kaka. Tarimo ska ni ge som en offergåva. Troma. Ordet challa används idag som beteckningen på hela brödet som man har tagit bort en bit ifrån. Och det är egentligen inte ursprungliga betydelsen. Challa ursprungligen är den delen som man tar bort ifrån degen när man bakar. Man tar bort en bit och så ger man den till som en offergåva till Herren. Och den biten man tar bort kallas för challa. Och nu har det blivit så att när man tar bort biten från degen så lägger man den åt sidan, sen ofta så den bränns upp då. Den går inte att lämnas till templet. Det finns ju inget tempel. Men då kallar man resten av brödet för challa, challa. Och det här var ju inte bara för sabbaten under templets tid. Utan allt bröd som bakades då skulle man ge en del till Herren. Men idag så har vi minne av det som var under templets tid. Och kallar sabbatsbrödet för challa. Men det som är intressant då är att när man tar bort den här challa-delen, så räknas resten som heligt. Det här förstlingsgåvan eller förstlings Hur säger han här, Paulus? Förstlingsbrödet, säger han. Om förstlingsbrödet är heligt så är också hela degen helig. Med andra ord, om du har tagit bort den här lilla delen, om du har lämnat en offerdel till Herren, då är resten av degen lämpligt för ert bruk, då kan ni använda det. Då är det heligt. På samma sätt ser vi alltså här då liknelsen. Israel är hela degen, eller hela mjölet som då ska bakas till en deg. Och så är det en liten del som offras till Herren på ett alldeles speciellt sätt. Det är ju den delen som är kvarlevande, de troende i Israel. Och då säger Paulus, när det har getts en challah, när det har getts den här förstlingsbrödet, då är resten också avskilt till Herren på grund av dessa. Så det är själva de troende i Israel som gör att de andra blir välsignade och blir avskilda till Herren på grund av dem. Och så kommer samma tanke igen här med en bild på ett träd. Om roten är helig så är också grenarna heliga. Samma tanke här då. Förstlingsbrödet är heligt, hela degen helig. Vi ska inte gå in på olivträdet idag, för det tar för lång tid. Vi ska stanna här. Och jag lämnar plats för frågor om det är någon som har någonting att säga eller fråga.
Jag har funderat mycket på judarna är väldigt framåt i mycket. Och man hör det som säger, så är man välsignad och avskild. Det var ju på lite grann vad man menar då med avskildhet, ja, om det är välsignelse som det för med sig, eller att det är det som jag pratade om tidigare, så att säga.
Frälsningen menar du?
Ja. Ja, just att man har även möjligheten att vi säger bli frälst, så att säga, inom, därför att man är ju tillhör judarna.
Ja. Jag tror att judarna har lättare för att komma tillbaka till Gud. Och det finns en idé bland de hasidiska judarna att hur långt juden än har kommit bort ifrån Hashem, så finns det alltid en liten livsgnista kvar. Och det finns alltid hopp för att han ska omvända sig, om det så är i sista sekunden av sitt liv. Så att juden har lätt att komma till Herren. Det finns en koppling med Herren i juden. Som den här attitiska juden sa när pojken kom hem från skolan och sa att idag har vi lärt oss att Gud är tre. Och inte en, han är tre stycken. Och han blev så arg, den här ateistiska pappan, sa, vad säger du? Gud, han är bara en och vi tror inte på honom. Så trots att de då har varit ateistiskt uttalade, så fanns det den här kunskapen om hans enhet och ändå respekten för honom. Så jag tror att många judar, de är upproriska. Men de är ju upproriska mot honom. De har inte förnekat honom, att han inte finns eller sådär. Visst gör många det med sina munnar, men jag tror att väldigt få gör det i sina hjärtan. Å andra sidan så är judarna också en kanal till, många judar har ju varit till världens fördärv, alltså det finns ju många framstående judar som har fört fram det som har skadat världen mer än någonting annat, så att juden är satt som ett huvud för dels att välsigna, han är satt till att välsigna, men hans position som huvud, eller ska kalla det, ledare för världen, har ju missbrukats av väldigt många judar till att förstöra. Den som skrev Satans bibel, han var levit, Anthony Levi. Till exempel. Andra kan man ge exempel på då. Så att jag tror inte man kan säga att de har mer med Gud att göra, men de har fått en position och en uppgift i världen att påverka världen, och då har de också naturligtvis missbrukat det här, många av dem.
Har du tagit upp vad roten symboliserar? Du tror att om roten är helig så är det också.
Det tänkte jag vi skulle ta nästa gång. Att vi går inte in på livträdet idag. För frågan om vem rot, vad roten är, det finns 4 svar på det och det kommer ta lite tid. Så det tar vi nästa gång.
Ja, men det blir bra. Men förstlingsbrödet är heligt så är hela degen helig.
Där stannar vi.
Okej. Och vad är hela degen? Vad är det alltså? Att vara helig, va? Det betyder det samma som att vara frälst?
Ja, det är en mycket bra fråga. Det gör det inte. Att vara helig betyder inte att man är frälst. Att vara helig betyder att man är avskild för Guds tjänst. Att man uppfyller att man är en Guds tjänare, skild ifrån vardagligt bruk, eller ska säga profant bruk. Så om vi nu drar ut den här tanken lite grann och leker lite med den. Om förstlingsbrödet, det vill säga de 7000 som Elias nämner om. De är heliga. De har inte böjt knä för bar. Och så för vi över till Paulus tid. Det finns en kval att leva i denna tid. Då är också de andra avskilda till att tjäna Gud. Gud har ett syfte med dem och de kommer att uppfylla Guds planer med sina liv. Och det ser vi ju här i den här texten. På grund av deras, att de har förkastat Yeshua, eller den rättfärdighet som kommer av tro, som han skriver av Paulus, så har frälsningen kommit ut till hedningarna. Så på så sätt så har de ju också uppfyllt sin uppgift som prästnation för att frälsa världen. Till och med de som stapplade på stenen som Herren lade som en grundsten i Sion. Så det är ju, på så sätt så är de ju till välsignelse för världen. Till och med genom att göra någonting som inte är så bra. Och det är ju hela tanken i Paulus argumentering här.
Kan man säga att förstlingsbrödet och roten är detsamma?
Ja, jag tror det. Men jag tror inte det är bara det.
Hur kan man dra ut det till en familj till exempel, om någon bara en tror och så vidare?
Det var intressant. Paulus tar upp det i första Korinthierbrevet. I första Korinthierbrevet 7:14. Ty den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru. Det betyder inte att han är frälst. Här får vi svar på det också. Den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru, som då är troende. Och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, som är troende. Då han är en broder. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Så barnen till ett äktenskap där en av makarna är troende blir avskilda. Och till och med maken eller makan blir avskild, helgad. Och fråga inte mig vad det betyder, för jag förstår inte allt i det här. Här står det ju helt klart att man kan vara helgad utan att vara frälst. Och det blir svar på din fråga där, Marie, som du skrev. Så den icke-troende mannen är helgad genom sin troende hustru. På något sätt är han avskild från resten av världens människor genom det här inflytandet från sin hustru. Men hur? Jag vet inte. Jag ser inte det här klart. Kanske du har något mer ljus över det, Stig Åke?
Det kanske har med, det står att annars får era barn orena. Det kanske har med rituell renhet.
Ja, jag lutar också åt det.
Mm. I att vara avskild. Renar kan ligga mycket, till exempel beskydd.
Mm.
Och även med singel så kan det ligga i det. När man tänker sig.
Mm.
Men beskyddet kanske är ganska viktigt, så att säga. Det finns ändå ett skydd över den som inte är troende men ändå är avskiljande sin make make.
Mm. Och sen tror jag att det har att göra med att de är under Herrens behandling på ett alldeles speciellt sätt. De är föremål för himlens dels beskydd som du säger här, men också bearbetning så att de ska bli frälsta. Nu kommer frågan, frälsningen är väl ett mottagande av den eviges frälsning? Ja, ordet frälsning, vi har ju haft ett långt bibelstudium om vad det betyder. Det är ju väldigt vitt begrepp det där, frälsning. När vi i det här sammanhanget talar om frälsning så menar vi ju att man blir räddad från den eviga döden. Att man får del i den i uppståndelsen och får del i det tillkommande livet. Personlig frälsning. Och frälsningen är ju också en kraft och ett projekt och en plan och en väg som Herren erbjuder oss. Som du nämner här, Maria, att man måste motta den eviges frälsning. Och jag tror att det i de flesta fall är så. Men vissa har ju förmånen att få del av frälsningen. Jag tänker på de små barnen som dör innan de föds. Går de förlorade? Jag tror att de är en del av frälsningen. Herren kommer att frälsa dem. De blev inte utvecklade och fick uppleva att deras syften med det här livet uppfylldes. Och de fick ingen möjlighet att tjäna Gud i den här tillvaron. Men deras själar tror jag blir frälsta. Det är ju både tragiskt och inte tragiskt. Så jag tror att många kan bli frälsta utan att ta emot frälsningen. På så sätt som vi tänker. Som den evangelistiska förkunnelsen talar om.
Inkluderar du där även de barn som deras mor inte lät födas?
Ja, jag sa det. De som inte fick födas. De barn som inte fick födas. Ja. Sen finns det en text här i Mishnah. I Sanhedrin 10:1 i Talmud. Det står att hela, jag ska översätta från engelska här, hela Israel har en del i den tillkommande världen. Som det står skrivet, ditt folk, alla av de rättfärdiga, kommer att ärva landet för evigt. Grenen i min plantering, mitt händelseverk som jag ska förhärliga mig genom, eller i Jesaja 60:21. Men dessa, och så fortsätter Talmud att säga, men dessa har inte någon del i den tillkommande världen. Den som säger att uppståndelsen från de döda inte kan bevisas genom Toran. Den som säger att Toran inte kommer från himlen. Och en kättare. Kättare. Då menar Det finns för hela Israel. Alla har plats i den tillkommande världen. Men man kan förlora den platsen. Och då räknar man upp då de här sakerna som gör att man kan förlora den platsen. Så den som föds in i Israel har ju ett förbund med Herren. Och då har han en plats i den tillkommande världen. Men den kan gå förlorad också. Och frågan är hedningen. När man föds i ett hedniskt sammanhang, är man förlorad när man föds? Eller går man förlorad när man väljer att synda? Och måste födas på nytt för att få del av frälsningen? Det tror jag. Jag tror att alla barn från början tillhör den tillkommande världen. Och att det är någonting man förlorar när man syndar mot Herren första gången. Det är min personliga övertygelse. Naturligtvis finns ju alltså frälsningen för dessa barn går ju också genom den enda frälsningsväg som finns, som den evig har etablerat genom Yeshuas död och uppståndelse. Men alla som får del av frälsningen är ju inte medvetna om det. Om vi nu räknar barnen då, som kanske dör innan de får en sådan ålder att de kan välja synden. Och på samma sätt så menar jag det att folk inom Israel kan få del av frälsningen utan att vara medvetna om hur Gud förmedlar frälsningen. Bara att det är Gud som gör det. Och genom nåd. Och genom tro. Det är som jag förstår det. Jag kan vara fel. Men det är som jag förstår det idag.
Tror du att det är samma sak för Noakite som för förbundsfolket, att det är med en viss ålder som barnet blir ansvarigt för sina handlingar?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Samma ålder eller?
Ja, jag tror att det är när samvetet vaknar. Och jag tror att det är individuellt.
Okej.
Okay. Och jag tror att alltså inför himlen så är det är samvete som gäller. Men det måste finnas någon gräns när det gäller halachan. Och då har man satt 12 och 13 år då, flickor och pojkar. Någon gräns måste du sätta i det praktiska livet. Men alltså det finns ju en personlig gudsrelation. Och jag tror det har när medvetandet kommer in i människans hjärta. Då börjar himmelens domstol att döma den här människan utifrån hennes förstånd.
Det är säkert betydligt tidigare.
Ja, jag tror att åldern 12 och 13 år är satt ganska sent för att alla ska ha hunnit komma upp till det medvetandet. Då tror jag vi sätter punkt här idag. Och tackar för intresset och för stödet. Jag önskar er en god vecka och välsignelse.
God kväll och shalom.
Shalom.
Tack.
Tack ska ni ha.
Tack. Tack.